säga välkomna till Munvärlden special denna dag. En intervju med multikonstnären Per Holknekt, om man får säga så. Intervjun gjordes för ett antal månader sedan då med en sjuknicknas tält vid spakarna. Jag hoppas dock att intervjun håller kvalitet till trots. Här är Per Holknekt.
Kan du snabbt bara presentera dig själv, vem du är?
Ja, jag heter Per Holknekt och jag är 53 år och jag har levt det dubbla. Jag jobbar idag som kreativ chef på ett företag som heter Old Molly i Stockholm som jag grundade för snart 12 år sedan. Vid sidan om det så har jag en ganska brokig karriär som allt ifrån tårtbakare till skateboardåkare till entreprenör i olika former.
Jag tänkte på det att du är ju inte en sån person som syns ofta i media om man jämför med diverse TV4-folk, de är idol. Så hur kom det sig att just ställa upp i denna intervju?
Egentligen är det som så här att när det kommer till populär media, läs kvällstidningar eller TV4 då, och lekprogram och så vidare. Där har man ju då ett allmänintresse i människans privatliv och man vill någonting exponera en tår höger eller vänster. Och jag har valt för ett drygt år sedan att bara ta intervjuer som rör mitt jobb. Det jag gör. Jag pratar gärna inte om den jag är, utan om det jag gör.
Ja.
Och då tycker jag att det är lite spännande. Jag har ju någon slags vurm för de små entreprenörerna. Jag gillar dem som ligger under i hockey. Ja.
Ja. Men hur kom det sig? Så det här medvetna var att de inte synas i media var då? Det handlade i största delen om att de rotar för mycket privat, vilket jag absolut har förståelse för.
Jag tycker som så här att jag har ingenting emot att prata om hur jag arbetar och vad jag gör. Men när det gäller mitt privatliv så tycker jag att jag kan dedikera det till min familj och min dotter och så vidare och min pappa och sånt där. Som människor som jag verkligen älskar och bryr mig om riktigt. Ja. Det är viktigt att vi får ha det kvar.
Ja, det respekterar jag helt klart och ser väl upp till dig än mer i den, för att jag menar, jag har svårt att se upp för sådana som alltid syns i TV4, men hur som helst.
Ja, men vet du vad, lev och låt leva, de får göra det om man vill för mig. Just nu så ligger det inte för mig. Och så tycker jag tycker inte om att prata om relationer, för då är jag tvungen att prata om människor som inte är med.
Ja.
Och det vill jag inte.
Nej, det är fullt vettigt. Men den här intervjun ska fokusera ganska mycket på skateboard, för att det är ett intresse som jag har. Och sen vet jag att du har varit väldigt framgångsrik i det. Hur kom det sig att det blev skateboard? För jag lyssnade på det i sommarprat och det var väl ganska mycket fotboll och sånt också då, jag för mig.
Ja, växer man upp i en småstad som jag gjorde då i Falun så fostras man ju till att spela fotboll och hockey. Och på något vis, jag vet inte, jag har väl alltid varit killen i marginalen sådär. Jag har väl aldrig riktigt tyckt om att ha ett nummer på ryggen och få själv, som jag brukar säga, för en taskig passning. Utan jag vill göra min egen lilla sak, ta ansvar för det jag gör, för ta ansvar för de fel jag gör och gärna få en klapp på axeln när jag gör någonting bra. Och då tyckte jag det passade bättre i en personlig form, så jag började väldigt tidigt att göra små märkliga saker. Jag spelade schack och jag spelade bridge och minigolf och så vidare innan jag till slut korsade iväg med en skateboardbräda första gången i mitt liv. Och jag blev väl mer eller mindre förälskad på en gång av den enkla orsaken att skateboarden var bara en bräda då. Och jag förstod att det här kan man utveckla ett helt nytt fenomen. Man kan skapa väldigt mycket omkring den. Så det var spännande att få vara med i den processen.
Min morbror skatade väldigt mycket och jag skulle gärna, det var ändå när jag växte upp för sig 15 år sedan, jag skulle gärna testat, men det blev tyvärr inte av skateboard, för att jag var väl tvärt emot dig heller, var gömde mig som en i laget, jag spelade fotboll ofta och då.
Ja, det är full respekt för det.
Ja, men jag tänkte så att jag har hört ett rykte att, för du har väl haft ett antal skateaffärer och butiker så genom åren.
Ja, olika typer av företag och distribution framförallt.
Stämmer det här ryktet att rapparen Timbuktu, att du typ sponsrade honom med branden han åkte när det begav sig?
Vi hade en butik som heter 08 som öppnade 95.
Ja.
Och på den tiden så kom det folk från alla andra kanter och ville praoa i Stockholm.
Ja.
Och på den tiden, vi hade ju live DJs hela tiden i butiken och Petter och Sleepy och de var där och spelade. Och så kom det till då att Jason bland väldigt, väldigt många andra då kom från landet till Stockholm och fick prao hos oss och tyckte det var en spännande kultur att få smaka på. Det blev väl mer eller mindre kvar i det där då.
Ja.
Så att många fler har gjort så, från allt från Skåne till Småland till Norrland.
Ja. Var skateboard stort i Sverige då när du började med de här affärerna, eller var det?
Nej, jag startade det här företaget hösten 1987. då var skateboardingen helt försvunnit från svenska kartan. Och då kan man ju se det som ett problem, och jag ser sådana saker som en möjlighet. Ja. För att hela marknadsläget kunde bli mitt. Så att jag började kategoribygga, och sen så skapade jag ju i princip kulturen som kom tillbaks med butik och distribution. Och jag arrangerade skateboard sommarläger, jag arrangerade resor runt om i världen för kids som fick åka på tävlingar. Jag arrangerade tävlingar själv överallt till höger och vänster. Och jag ville bara betyda jävligt mycket för ungdomar som inte alltid klappade i laget. Och det har betytt jättemycket för mig som människa.
Jo, ja, men det är ju fint att som sagt att alla får chansen, även någon som inte passar i lagidrott.
Ja, och framförallt var det så att skateboardingen på den tiden drog till sig mycket killar som gick i obsklass och så vidare. Och de som hade lite problem. Och jag fick dem ett intresse som började bli meningsfullt för dem. Och de hittade en plats i tillvaron som betydde någonting. De hittade en ny gemenskap med vänner som de inte hade fått annars. Och det jag tyckte var vackert med skateboardingen, det var ju det här att det var inte han som var bäst att åka som var välkommen i gänget, utan det var den som var den bästa kompisen. Och det gillade jag.
Ja, men det är fint. Men din egen skatekarriär, när var det? För jag antar att du inte var bra så på stört när du började där i Falun, utan det var väl mycket träning, antar jag.
Jo, det är klart att det ligger mycket träning bakom det, men man måste ha en viss fallenhet också, förstås.
Jo, visst det.
Ja, men det jag gjorde väl, till skillnad från de flesta andra, var att jag valde att träna med skydd. Och de flesta körde ju utan. Det innebar att jag vågade mig på svårare, mer komplexa grejer och lärde mig snabbare, för jag var inte lika rädd för att slå mig. Det var nog min fördel. Och det här är någonting jag rekommenderar i vad man än gör. Liksom att man har en utbildning när man går i sin karriär, när man har en försäkring på bilen eller man har skydd när man åker skateboard. Man vågar mer.
Ja. Men vi tänker som då din egen karriär. Jag vet att du har vunnit Paris och sådär, men det finns ju inte så många klipp på dig, din karriär och skate. Men vad var din stil? Körde du ramp eller körde du freestyle?
Nej,
eller street?
Jag körde freestyle, och sen så varvade jag det, men jag har vunnit något SM i startlopp och jag har vunnit något lite domstyrt VM i höjdhopp och så vidare, så att man höll på med lite varje, men jag körde aldrig ramp.
Jo, nej, men det är intressant då att skateboarden blev så stor. Men då var du i samma veva skateboard som till exempel Tony Alva och Ronnie Mullen och Tony Hawk och dem, eller kom de? Eller Tony Alva var det tidigare?
Ja, Tony Alva hade ju slagit innan jag riktigt kom in på banan. Sen blev jag kompis med honom med tiden. Tony Hawk, jag känner honom väldigt väl såklart. Han har bott hemma hos mig i Stockholm och jag har bott hemma hos honom i USA. Ronnie Mullen och jag är nästan riktigt starka personliga vänner. Jag såg ju honom när han gjorde sin första stora tävling. Jag var med i samma tävling 1981 i Oasis nere i San Diego. När han gjorde sin första tävling, och då så jag har sett honom sedan han var 13 år och kom in på banan.
Ja. Nej, men det är just det som sagt, när jag var mindre, att man lockade, det som lockade mest med skateboarden var att det verkade vara vänner som du har varit inne på. Det är kompisar som har det jävligt trevligt tillsammans.
Ja, och det var ju det handlade om. Liksom, tävlandet, det var inte därför vi höll på. Vi höll på för att vi hade kul. Vi ville bara ha roligt. Vi hade ju inga träningar och vi hade ju inga lagtröjor. Det var inte så där att klockan 16 eller träning idag. Men man bara åkte skateboard och det var liksom det var bara någonting man gjorde. Och sen så sa väl sponsorerna att nu är det tävling, nu åker vi dit. Och så åker man dit och så tävlar man. Men det var ju bara en förevändning att festa och ha roligt och träffa kompisarna.
Ja. Men var det inte även så att... För jag lyssnade på ditt sommarprat, får jag först berömma när det var. För det var väldigt fint på alla sätt. Och bra musik och allting. Men där nämner du väl att du startade något magasin också, va?
Något, ja, jag har startat både små tidningar i Sverige som jag har lanserat. Plus att jag var med och startade Transworld i USA då.
Men den finns väl kvar fortfarande, va?
Oh ja, den är stor. Den ägs dessutom av Svenska Bonniers idag så.
Ja, det ser man. Ja, men vi tänkte som så här, har du någon kontakt som med skateboardvärlden idag? Kan du njuta av att kolla på X-Games på tv när det sänds?
Ja, visst kan jag göra det, men jag känner liksom som att jag är den här människan som att jag har gjort väldigt mycket inom skateboardingen. För skateboardingen har haft roligt i skateboardingen och det har tagit upp kanske, säg då, 30 år av mitt liv eller 25 år av mitt liv, och det tycker jag räcker. Jag måste få upptäcka lite mer innan jag lämnar in på något vis. Så att jag har kompisarna kvar, men jag har inget intresse av att åka skateboard idag. Utan att jag har tagit med mig tungt hjärtat in i min karriär, och det räcker för mig.
Ja, det kanske är gott nog det.
Ja, men jag har varit där väldigt mycket. Det räcker för mig. Jag har inte mer att upptäcka där.
Ja, nej, men det är väl en fördel att man ständigt vidare framåt där, så att man inte bara stannar kvar och gläds för det man har gjort utan sin nya möjligheter.
Ja, sen dör vi.
Ja, det ska ju alla göra. Jag hoppas att jag hinner bidra på något sätt.
Jag passar på att fylla på med lite kul.
Ja, exakt. Nu då är det mycket kläder och mode och så. Och du har nämnt någon gång att, jag vill minnas att du någon gång att du sa att du jobbar med kläder och inte med mode. Och jag är inte intresserad av kläder eller mode på det sättet, så jag förstod inte riktigt det citatet. För mig är kläder och mode lite samma sak. Har du...
Okej, är du intresserad av mode?
Nej, jag kan ingenting om det.
Vad har du på dig just nu? Du har på dig kläder. Där var det skillnaden.
Ja, så det, ja, då, det är så enkelt då alltså.
Alla tar på sig kläder varje morgon. Ytterst få män är intresserade av mode. Det är mycket roligare att jobba med den stora massan, tycker jag.
Ja, men hur föddes det intresset för kläder?
Det föddes inom skateboardingen. Skateboardingen var ju en bräda i början. Och sen blev det lite shorts och brallor och t-shirts och sweatshirts. Och sen så blev det streetwear och sen så kom musiken. Och det var ju en del av hela den livsstilen som jag... Det var spännande att involvera mig i det. Man följde någon kammerexpertisera 1997 som har ju skateboardmärket till exempel. Så att den vägen var det.
Ja, nej, men det är intressant hur mycket man kan hinna skapa egentligen. Och, som, ja. Det är beundransvärt.
Ja, men... Jag är inte klar än.
Vad sa du?
Jag är inte klar än, sa jag.
Nej, vi får se nu. Kanske får någon briljant idé under denna podcast, vem vet. Ja. Jag har också som i research har jag lyssnat så på väldigt många intervjuer och läst och så att, och du talar mycket om ditt dåliga självförtroende, alltså hur kan det yttra sig i skapande processen om?
Jo, men det har spelat en stor roll i hela mitt liv. Jag vet inte varför jag växte upp med dåligt självförtroende. Jag tror att det kan bero på att jag fick hoppa över någon klass i skolan och jag var sen i puberteten och hade stora öron och alla killar fick liksom hångla utom jag och sådär, och alla fick vara med tjejer utom jag. Så att självförtroendet föddes så där någonstans. Och alla grabbarna visste hur man trimmade en moped utom jag och sådär. Så jag har väl liksom känt mig lite sämre än alla andra. Så jag har fått använda mina medel för att ta plats liksom. Och få lov att prestera och leverera och skapa lite extra då. För att visa folk att jag har visst liksom rätten att synas till.
Okay.
Så jag har alltid känt mig utanför på något vis. Fast när jag har haft så lite gemenskap så har inte jag riktigt passat in.
Okej, okay. Ja, men för jag vet, jag läste Zlatan Ibrahimovic självbiografi, där nämner han ofta att det är någon slags revansch som driver honom och visar att jag kan, eller ja, nu har ju Zlatan visat att han mer än kan spela fotboll.
Är det lite... Det har jag också, jag har liksom mycket, jag tänker för mig själv, jag ska visa dem, jag ska fan visa dem. Och det där driver ju mig lite grann, att jag ska fan visa dem.
Men jag kan absolut känna igen mig där, för jag har väl också haft, inte så... Jag har inte blivit så extremt mobbad så som dig, men det har alltid funnits tvivel och folk har tänkt att Niklas, det är den där lustiga snubben, och då är det någonstans, då vill man ju visa att, ja men man, vänta ni bara.
Det har varit min drivkraft faktiskt, vänta ni bara, ni ska få se. Ja. Så har jag hållit på och det har jag liksom aldrig gett upp.
Ja, men då...
Så har jag också lärt mig, och genom det så har jag också inte heller någonsin lyssnat på andras råd, för att jag vill kunna själv.
Ja.
Och sen är det så här att hade jag lyssnat på alla goda råd jag hade fått i mitt liv så hade jag inte kommit någonstans i alla fall.
Nej, det är så här det. Man måste ju följa sin magkänsla helt enkelt. Och jag menar, du har ju lyckats med en hel del.
Ja, mycket har gått bra. Vissa saker har gått käpprätt åt helvete. Jag har nästan alltid lyckats med det jag gör. Jag har inte alltid lyckats med den jag är, eftersom jag har ett dokumenterat problem med alkohol till exempel. Det är en stor sorg i mig att jag inte har lyckats hantera det så bra som jag vill.
Jo,
Men nu går det ganska bra. Jag är på banan. Jag sköter om mig just nu. Jag tränar, äter rätt och dricker inte. Och sen är det så fast också.
Jag önskar dig all lycka med mova utan alkohol.
Ja.
Jag har aldrig vågat testa, så jag har ju inte de problem. Jag har ju andra problem, men det är väl illa nog.
Alla har vi våra.
Ja, exakt.
Alla har vi våra.
Exakt. Big Brother har ju sänds mycket på tv, och jag har alltid undrat hur det är att ställa upp. Det har alltid tänkt för mig själv, så kommer på det att när jag hade fått intervju med dig, du var ju faktiskt med där. Alltså, hur var det att ställa upp? Jag kan intala mig att det på många sätt måste vara så sjukt jobbigt och ständigt vara övervakad. Men...
Ja, men vet du vad? Man visste ju om förutsättningarna innan programserien drog igång. Allting började med att jag såg en trailer på tv där de sa någonting i stil med vill du vara med i ett socialt experiment i George Orwells anda. Och jag tyckte det var så otroligt spännande så här. Och när jag ansökte så var jag nästan säker på att jag skulle komma med fastän det var nästan 10 000 som sökte. Och när jag väl var i huset, jag har ju skrivit väldigt mycket efteråt att det är så fruktansvärt att man blir så illa behandlad. Det tyckte ju inte jag. Det var så många rigorösa tester med psykologer före, under och efter. Och jag tyckte det var bra uppföljning och välskött. Jag personligen hade faktiskt väldigt roligt. Jag ångrade inte, jag skulle aldrig göra det igen. Men jag ångrade överhuvudtaget inte. Jag har ett liv och det lilla livet tänker jag fylla med upplevelser som på andra tycker vad de vill och göra vad fan de vill. Men jag gör precis vad jag vill.
Jo, jag visste det. Men så det är alltså så att när man, innan man söker in till Big Brown, då får de gå igenom då. Eller fick du gå igenom en jättemånga tester för att se?
Oh ja, jättemånga. Ja. Jättemånga.
Ja, men då är det ju.
Så att på något vis så är det så att, ja, jag vet idag med facit i hand att man har dragit på sig en jättestor fördom genom att vara med. För att det finns en stor fördom mot människor som är med i den sortens program. Men det tar jag, det är okej. Man får kämpa lite extra för att övertyga, men det är bra på.
Men sen är det väl ofta så att jag kan komma på mig själv att jag många gånger spygallrar på olika bloggar och på kvällstidningar. Men jag tar åt det många gånger rör sig om någon viss avundsjuka för att det inte är jag som skriver den bloggen.
Visst är det så. Vi sitter framför tvn och klagar på folk som är med och så ska det låta och så mycket bättre. Och egentligen så önskar vi att vi någonstans hade fått frågan vi med liksom.
Ja, exakt. Men apropå så mycket bättre musik, du skrev ju också en låt där, eller var det bara du som skrev? För
jag... Ja, 2000 var med, då skrev jag en låt med Media Hora, va?
Ja, jag måste säga att den fick jag också upp ögonen för i ditt sommarprat, och jag har ju faktiskt lyssnat på den riktigt mycket, för jag tycker den är både som den är rolig, så säger den ju någonting om hur det ser ut
idag. Jag är jättestolt över den texten jag skrev, för den är ganska finurlig och den är smart om man lyssnar tre gånger på den.
Ja, jag menar, ibland kan det komma så att det blir tre gånger per dag för min del, men ja, den är bra, det måste jag helt klart säga. Ja. Men jag tänkte på det här med, sen efter Big Brother, var det då Ordemolly skapades? Eller,
nej. Big Brother var ju hösten år 2000 och Ordemolly föddes den 25 mars år 2002.
Ja, okej.
Okay. Det gick med det för halvt år emellan.
Ja, och då jobbade du med som copywriter där emellan, va?
Det var jag på en reklambyrå och jobbade som copywriter.
Ja, men det är också intressant för jag jobbar som copywriter idag faktiskt, så det har vi en beröringspunkt. Okay. Det är väldigt roligt.
Ja, jag älskar att leka med ord.
Det är kul att vara kreativ och...
Ja, absolut. Och använda befintliga ord för att uppfinna nytt språk så långt möjligt är.
Jo. Nej, så är det, ja. Så är det ju helt klart. Och det är som sagt kul att vara kreativ. Men vi tänker som så här att... som sagt, nu kanske det också blir lite privat, men du har ju lyckats, det har ju hänt saker i ditt liv som du har nämnt med alkohol och allting, och du lyckas ta dig upp. Alltså, vad har du för sorts drivkraft? Är det samma sak där som att du ska visa de jävlarna att jag klarar det här?
Ja, lite grann faktiskt. Och vet du vad, jag tror att det ligger i människans natur att alla för ju sina inre samtal, man pratar med sig själv och man har en ganska tydlig bild av vad man tycker att man är förmögen att klara av. Och sen så någonstans i livet så känner man nog att man vill komma till sin rätt.
Oh.
Jag vill komma till min rätt. Och jag kände att jag kan inte avsluta med att inte få komma till min rätt. Jag måste komma tillbaka. Jag måste visa att jag kan mer och bättre. Inför mig själv och först och sen inför andra. Så det för mig handlar om att göra mig själv rättvisa.
Ja, det är intressant för alla brottas ju med problem hur man ska... visa, och det verkar som du har många vettiga punkter. Sen är ju allting individuellt naturligtvis, men
såklart.
Mycket av det här du har sagt ska i alla fall, för jag har, som sagt, alla har ju, och sen är det ju inte alltid så svårt att resa sig. Det beror på vilket problem man har och hur dan man är som person.
Jo, men sen har jag också haft mycket orsak då, genom att jag har ställt till lite grann för mig själv, så har jag haft orsak och möjlighet till mycket eftertanke. Jag har fått ifrågasätta mig själv ganska mycket och försöka att omkonstruera mig själv för att bli starkare och helare och förhoppningsvis lite bättre mot andra människor än vad jag har varit i mina svagaste tider. Och försöka bli en bättre person bara. Jag hoppas.
Ja, du verkar i alla fall vara en väldigt, väldigt trevlig person när vi har pratat om mig.
Ja,
alltså.
Tack.
Ja, det värmer i hjärtat. Nej, men apropå det här med svårigheter, att det finns väl någon gammal sägning att man visar sin karaktär om man tar sig ut ur svårigheter. Det är väl något sånt där.
Ja.
Någon sån sägning. Och jag menar, det är som...
Mitt dåliga självförtroende finns ju kvar, men någonstans så har jag väl... Någon borde jag ha nog med bevis för att jag kan i alla fall någonting, så... Jag borde ha lärt mig det över tiden här nu. Men det ligger kvar i mig ändå, alltså.
Jag har ju också varit med om så här, min pappa har gått bort och allting sånt här, och jag har alltid också haft dåligt självförtroende, men jag har alltid försökt tänkt att nu när jag kunde klara av att ska säga, gå vidare efter min pappas död, så har ändå, man har ju visat att det är ju inte alla som kan det här, och man har ju känt folk vars som också har haft alkoholproblem men som inte riktigt har klarat och nå den positionen som du har gjort idag. Så jag menar, man har ju klarat mycket, men sen tror jag att självförtroendet alltid kommer vara intakt i alla fall. Du har ju varit skater, och sen Tony Magnusson och Greger Hagelin där för Wii, och Tony Magnusson för Osiris.
Ja.
En tanke som slog mig när jag tittade på den filmen, och Hooked for Life, väldigt bra. Det jag tänkte långsökt var det att, är det någonting, alltså, är skater överlag så fruktansvärt kreativa, har ett sånt entreprenörskap att... För det känns som varenda jäkla skater har något stort...
Jag tror det. Jag tror det finns en stort skaparhjärta i skaterna som inte fungerade i den här stereotypa fotbollsmallen.
Ja.
Det är vad jag tror. Det är de här killarna. Jag har ju en jättestor förkärlek till människor med dyslexi och ADHD och allt vad det nu må vara. För det här för mig, det är ju genierna på något vis. Jag älskar dem, och jag gissar att jag har någonting själv också.
Vi alla lider av en bokstavskombination.
Ja, jag tror det. Men jag har de som sticker utanför ramarna, så de vågar oftast tänka rent och fritt, och jag har en jättekärlek till dem. Så
Jag
tror att skateboardkulturen har dragit till så mycket sådana människor.
Ja, nej, men det är som när man går in på olika och söker så på olika skatare på, säg Wikipedia, då står det nästan alltid den här personen har skapat det här företaget, driver det här företaget och så vidare. Och det är inte så ofta man ser...
Ändra så har de ju skapat väldigt mycket, eller så har de liksom dött och gått under. Det är mycket sånt också, tyvärr, många tragedier.
Jo. När du skapar då kläder, eller bara såhär allmänt, alltså, vad har du några förebilder du tänker att...
Förebilder har man ju alltid, sådana människor som har brytit väg.
Ja.
Men oftast så försöker jag bara gå in i tillvaron som den ser ut, och sen så försöker jag identifiera någonting som fattas.
Ja.
Ser jag att kvinnors hjärtan fryser, så försöker jag också leverera en varm filt på något vis. Så jag jobbar mycket med känslor, och känslodialog, känslokommunikation, och försöka finnas till, försöka upptäcka vad det finns ett behov som behöver fyllas. Och jobba med human aspekt och kvalitet på det jag gör. Inte hålla på att samsa med en massa jävla konceptuella påhitt, utan jobba i verkligheten. Nära, mycket nära verkligheten.
Ja, så det är så då när du skapar kläder, att du ser ett behov, eller det behöver inte vara kläder, utan när du skapar någonting, du ser ett behov och försöker tillfredsställa det behovet då,
ja,
eller vad
ska
jag säga.
Ja, jag tycker att människor känns, just nu så känns stämningen lite ledsam, och det är molltoner ute i vardagen. Då tycker jag, då kan man gärna bjuda på lite färg och lite glada kläder och sådär. Och lite krångligare och så.
Ja, det kanske är så att man kanske inte bör tänka så avancerat hela tiden. Det kanske är det svåra, kanske ofta är väldigt enkelt, eller vad man ska säga, eller?
Ja, man måste bara liksom öppna sina celler och känna efter och sluta tänka. Man får gå på känsla väldigt mycket. Många vill vara väldigt vetenskapliga och ladda ner allting i trianglar och vetenskapliga modeller. För mig så det räcker det med att om åren på armarna reser sig upp, då är det rätt.
Så ditt tips då till, ja, dels till mig och alla som lyssnat, gör vad man känner, egentligen behöver inte tänka så mycket på.
Nej, verkligen. Öppna sina celler och vara mottaglig och otroligt observant. Och inte låsa sig fast i passiv underhållning, inte lägga sig i dataspel och tv och bio och konserter och internet, utan våga liksom stänga av och gå ut och observera saker för vad de är.
Ja.
Och inte bara sitta på läktaren och titta på.
Tror du att, har du kvar några så kallade skate-tendenser idag, någon sån här punkarattityd eller vad man ska säga?
Absolut. Den här trotsigheten finns ju kvar. Jag hela tiden liksom, jag räds inte ta strid. jag slåss ju för det som är ofta för de svaga för det här. Och,
ja.
Och jag är ju, jag vet inte, det borde ett stort jävla punkhjärta i mig som är, om jag har orsak att vara proppig, då är jag det. Jag backar inte, jag ställer mig inte i led och tar av mig mössan och bugar, utan jag tar gärna några smällar för några andra skull, så att säga.
Ja, men det är en väldigt, väldigt fin tanke, och som sagt, det kanske är det som är värt att ta för att man ska komma dit. Ingenting går ju smärtfritt.
Nej, och samtidigt liksom känner man att man har gjort en gärning som betyder någonting för någon annan, då känns det fantastiskt när man en dag ska sammanfatta alltihopa.
Jo. Men mycket av den här...
Fan, jag är gammal nu. Jag har inte så många år kvar.
Ja, det är, alltså, som sagt, jag vet inte hur gammal eller ung du är, så jag hoppas att du har väldigt många år kvar i vilket fall.
Ja.
Den här podcasten handlar ganska mycket om media när jag diskuterar så med min vän. Alltså, hur ser du på media så i stort? Alltså, vad konsumerar du för media och sånt?
Jag vet inte. Jag har ju personliga problem med media. Jag vill inte låta bitter, för jag vill inte svara på det där, utan jag tycker väl det kanske är en sorg då att media har så kontroll över människors liv. Framförallt hur man kan få folk att tro vad man vill med hjälp av den här man. Och jag tycker att den makten som en journalist äger bör ju hanteras otroligt varsamt. Man kan ju osamta människor stort i talen. Och sen så är jag inte jättetjust i den här triviala billiga underhållningen som vi köper idag. Att vi framförallt lägger oss jävla människors privat. Jag tycker inte att det är kvalitativ väg att gå.
Nej.
Så är det. Jag önskar att människor hade mer att göra själva som man inte hade tid. Och måste säga andra saker.
Nej, men det kan man ju som, om man ska säga, en vanlig döding som jag är, så kan man ju, jag tycker väldigt synd om folk, då när jag pratar med det, att man får ut den skit man får utstå som med Flashback och allt som står på Aftonbladet, Expressen, att det är ju...
Ja, det. Och det är ju så här. Idag kan jag dessutom folk gömma sig och göra instinktivt vad man vill mot andra människor. Det är inte roligt. Jag har ju själv fått, som du kan gissa, utstå ganska mycket.
Ja, det är bara att beklaga det.
Ja, men jag är förvånad över att jag står här ändå och mår så pass bra som jag gör. Jag har fått ta otroligt mycket stryk. Och det får jag väl bara acceptera då, fast det är lätt att bli vrång. Men det hjälper ju inte mig om jag är vrång.
Men sen är det som så enkelt att det som ditt privatliv, det har ju inte varit sig jag eller någon random journalist på Expressen någonting man gör. Det är ju faktiskt bara du själv och de närmaste. Men det är ju det man många gånger glömmer bort, att det blir som någon jävla national angelägenhet vad som har hänt det senaste, vilka som är tillsammans
bara,
med vilka.
Det är bara 2 månader eller 1 månad sedan som det blir nationell angelägenhet att jag fick parkeringsböter. Det är bara en sån, så jag vet inte om du följde den lilla saken som
tog. Jag läste det.
Jag tycker det blir liksom, det blir nästan beviset för alltings tramsighet. Jag vet inte.
Men kan du
saker.
Ja, men det är just då, det är väl, när jag var mindre vet jag hade en dröm att bli känd, men med tiden som jag insett att nej, det ska jag nog fan inte bli, det räcker att vara en vanlig döding.
Man kan nog faktiskt känna sig duktig, det är viktigare än att känna sig känd. Att känna sig duktig, att man har gjort sitt bästa och att man sätter upp vissa mål, att man når dem, då går man nog lite bra tror jag. Så kändiskapet i sig, nej, jag tror det har blivit någonting. Människan har ett otroligt bekräftelsebehov idag.
Jo.
Jag tror man måste lära sig att älska sig själv genom sig själv istället för att hela tiden bli älskad av andra för att tycka att man duger.
Jo, nej, men det är just det med media, och det är ju inte bara så, jag menar, även vi då civila, att du refererar till dig som känd och mig som okänd, men det är bara lite slentralmässigt, att det är många gånger man har, ja, jag har ju också fått utstå en hel del skit att de tar mig för att, ja, varför man gjorde si och så mot den personen och att man är ett svin för man gör så, och man börjar fundera.
Förstår om du får gå omkring på stadens gator och på varenda lite löpning och ser du ditt ansikte.
Nej, jag tyckte väldigt, väldigt synd om det faktiskt, det måste jag säga, när det stod med det där. För att...
Det är som det är nu, och jag bedrog min fru på grund av ett återfall i alkohol, och det är en jävla sorg. Jag har gjort dem väldigt illa, men det här är jag inte den enda som har gjort. Det här har förekommit till 60% av alla äktenskap, så jag menar, jag får bära huvudet upp resten av
Ja, men det var väldigt, det är så mycket jag har velat fråga dig om säkert, och det har varit att, som sagt, du har alltid varit en förebild för mig på det sättet att, för jag vill också skapa någonting, jag vill att den här podcasten ska bli stor, jag vill att folk ska se mina projekt som någonting bra, därför har jag ofta återvänt till att se att du har ändå lyckats med allting, alltså vad är ditt, så ditt tips är att nu låter det återvänt som det är, som det bara är fjäskat, men det går inte bort så att du har lyckats med mycket.
Mina tips är nog att man, ja, jag vet inte, när jag pratar om att starta vanliga företag så pratar jag jättegärna om att lära sig hur marknadsekonomi fungerar, att man lär sig, att man utbildar sig, sen så att man vågar förstå att man lever i en konkurrenssituation, att man är faktiskt mitt i en jävla tävling, hur lite för tävlingsmänniska man är, vill säga att man är. Att göra ett eget projekt som en podcast. Du tävlar om lyssnarna med någon annan. Ja. Så enkelt är det bara. Så du måste förstå att du bör besegra dem för att kunna slå dig till bröstet. Och det är något som är så obehagligt för jävligt många att förstå. Att man måste tävla. Sen att starta god ekonomi. En bra ekonomi. En vinst. Många tycker att vinst är ett fult ord. Jag tycker att vinst är ett vackert ord. För vinst bygger friska företag. Vinst bygger harmoni. Vinst bygger pengar tillbaka till samhället och så vidare. Så det, sådana här aspekter tycker jag är viktiga. Att man kan försöka hitta sin unikitet i sin idé. Varför ska man lyssna på just mig?
Ja. Vi får se hur det löser sig med min podcast. Vem vet, vi om 10 år kanske vi har något samarbete, du och jag. Vem vet hur det ser ut?
Vad vet man? Allt kan hända.
Ja, så enkelt är det ju. Men alltså, vad har du för framtidsplaner nu med Oddmoney och sådana saker, eller?
Det är ett börsnoterat bolag, så jag får inte prata om framtid tyvärr.
Ja, jag förstår.
Men jag har alltid en massa spännande saker på gång.
Ja. Nej, men det är ju det som är så intressant, att när man har läst artiklar, men att jag kan ha så att, när jag var mindre var det så att jag hade så fruktansvärt dålig fantasi. Skulle vi skriva berättelser i skolan så kunde jag sitta och tänka bara en sån trivial sak. Ska min karaktär heta Kalle eller Lisse? Och bara det, så jag, du vet, fruktansvärt dålig fantasi, men du verkar ju ha någon sån där att du får en idé och sen sätts det igång helt enkelt.
Ja, jag jobbar inte så mycket med analyser, utan jag har väldigt bråttom att ta och så här, jag måste få igång mina projekt innan jag börjar analysera.
Ja.
Men när analysen kommer, vad kommer då? Jo, då kommer tvivlen och sen så kommer osäkerheten och en idé måste drivas av optimism.
Ja, jag förstår. Men nu kommer ett stickspår tillbaka till skateboarden här. Visst var det så att du var en av de första som såg att street skating skulle bli populärt, väl? Eller var det freestyle? Det är också någonting sådär. Alltså,
nej, jag var där på den första street-tävlingen i hela mitt liv. Och jag kom, alltså, så här är det. Jag kom till Svenska Skateboardförbundets årsmöte en gång i tiden med en idé.
Ja.
Och den var att man skulle då samla ihop en stads alla favoritskatespots och göra en yta av alla de här, att återbygga de här på en yta, att de skulle hitta på en gren som skulle kallas för street skating. Ja. Men då råkade jag vara lite full på det här mötet när jag kom med det här förslaget, som man kastade ut med, och det här förslaget föll i död, och sen så kom det tillbaka sen med hull och hål, men min idé till att street skating skulle födas kom innan sporten i fråga föddes.
Men alltså, hur kan man få sådana idéer egentligen? För jag hade ju aldrig kommit på den, oavsett hur bevandrad jag var i skaten.
Men det är där jag går och superobserverar närvaron hela tiden och hellre är ute och tittar på verkligheten. Eller tittar vi hemma och läser en bok eller lyssnar på en skiva eller kollar på en film eller går på en konsert.
Ja, jag läste ju redan i intervju att du hade väl nämnt att du hade läst en bok 1975 och sen var det inte så mycket.
Ja. Det blir inte så mycket mer än sånt, nej. Men nu kanske det kommer ut en bok om mitt liv som var det lider här nästa år, och då ska du se att du ska läsa den i alla fall.
Ja, jag kommer definitivt läsa den och...
Ja,
men du är en väldigt intressant person, och det ska jag väl också säga att jag har varit lite så här smått, inte rädd ska jag inte säga, men nervös för den här intervjun, i och med så att jag fungerar så att intervjuar jag folk som är uppskattade så är jag rädd att personen i fråga inte ska vara så bra som jag hade.
Nej, vet du vad? Jag känner så här att fan...
Jag måste säga att du har varit fruktansvärt trevlig och tagit dig tid och mycket mailkontakt och allting sådär. Det ska du ta med att du har varit till mötesgående.
Vad glad jag blir. Tack så mycket. Ja, men, det är kul
det här. Ja, men det ska du absolut ta med. Och så får jag hoppas att... Nej, men det var den här tidningen Miss World du skapade här för något år sedan.
Ja.
Hur föddes den idén och vad var det för tidning? Jag kom aldrig över något nummer tyvärr.
Ja, det var så här att jag föreläste ju ganska mycket ut och reste land och gick kring. Och den här gången så var jag på Peace and Love-festivalen i Borlänge och föreläste.
Ja.
Och arrangören bad att få, han som ägde hela festivalen bad efter min föreläsning om att få träffa mig. Han heter Jesper Hed.
Okay.
Och vi lärde känna varandra ganska väl, jag och Jesper, och träffades omgångar. Och ur allting vi gjorde och samtalade kring så föddes idén att vi brann båda två för att kunna skapa förändring för andra människor till det bättre.
Oh.
Och då tänkte vi att om vi kan starta ett magasin som för de bättre värdenas talan, så trodde vi att det skulle kunna bemötas med öppna armar. Och så gör vi då in tre personer till i vårt lag, och det var då den stora journalistpriset vinnaren Sofia Miriams dotter, det var en förläggarkedja som heter Patrik Ekblom, och så var det då Christian Gidon, någon vet om det är.
Jag gillar hans musik, och så var det ju tråkigt det som att han gick bort.
Ja, alltså, mycket nära vän till mig, jag ska på hans begravning nästa lördag.
Ja, jag beklagar så mycket det var.
Alltså, det var vi fem då, sen så fick vi till att festivalen problem. Jag kraschade i mitt liv och Christian fick diagnoser och cancer, så att vi valde att stänga ner tidningen och våra drömmar om att kunna göra den här skillnaden som vi hoppades på för lite grann i Marbo.
Jo. Men alltså, så den tiden det var en sån, var det en sån inspirationsmagasin eller vad man ska säga då?
Ja, det var ganska frisinnat magasin. Jag själv var chefredaktör och jag valde att bjuda in konstnärer, tyckare som hade sunda värderingar att göra vad fan de ville med min egen tidning. Så 40 sidor i tidningen läste jag inte ens innan den gick i tryck. De fick sidor att göra vad fan de ville när jag litade på människor och vägrade läsa innan.
Ja, men det är ju väldigt fint att man kan lita på människor, för annars intar jag mig att det är jättemånga lager som ska gå igenom om man skickar en text till ett magasin.
Ja, jag bara valde att släppa friheten fri på riktigt och inte bara låta det vara ord.
Ja, men det är intressant det, och jag vill minnas att ni hade väl något reportage om Sahara Hotnights någon gång väl?
Ja, nummer två, ja.
Ja, det vet jag att jag höll på att köpa, men det blev aldrig av tyvärr, och det smärtar mig att jag aldrig köpte text.
Det var alltså intervjun med Per Holknekt. Istället för att avsluta med det traditionsenliga stycket musik skrivet av Kristoffer Ström väljer jag att avsluta med låten Mediehora som Per Holknekt skrev under sin Big Brother vistelse. Låten är på ett sätt aktuell fortfarande idag. Håll öron och ögon öppna för nya avsnitt med Munvärdar special med intervjuer på ett scene. Hej!